Vibery Audiobooks presenterar Med facit i hand så var inte misshandeln hård nog. Av Bella Andersson. Uppläst av mig, Karin Skog. Prolog. Jag kastar mig in i bilen och kör i panik mot garaget där han brukar vara. Vintermörkret känns plötsligt skrämmande och jag kan inte sluta tänka på att det kanske inte bara var ett tomt hot. Kanske tänker han verkligen ta livet av sig den här gången. Tanken gör mig torr i munnen och får pulsen att hamra i tinningarna. Jag bryr mig inte om att jag kör alldeles för fort. Polisen får gärna stoppa mig för då kanske de kan hjälpa mig att hitta honom. Att det egentligen är jag som behöver hjälp att skydda mig mot honom tänker jag inte alls på. Jag sladdar in framför garaget men kan nästan med en gång konstatera att han inte är där. För ingen bil syns till. Det lyser ingenstans och hörs inte ett ljud. Fan. Jag slår min näven mot plåtdörren så att det ekar. Står han på järnvägsspåret nu? Men var längs spåret i så fall? Jag kan inte köra omkring och leta efter honom på måfå. Istället kör jag i lika hög fart som tidigare mot hans morbrors bilverkstad. Och när jag kommer fram ser jag att hans bil står där. Men lättnaden jag känner försvinner i samma sekund som jag kommer att tänka på traversen i verkstaden. Den är perfekt att hänga sig i. Jag rusar fram till porten som är låst, så jag springer till baksidan istället och tar mig in genom den olåsta dörren där. Jag ropar Alex, men får inget svar. Jag ser honom heller inte. I dunklet fastnar min blick istället på traversen och jag störtar fram till den och börjar hamra med en stor skiftnyckel på reglagen för att få den ur funktion. Då hör jag ett ljud bakom mig. Jag snurrar runt och får i samma sekund ett hårt slag i bröstet. Han har med full kraft kastat en bräda mot mig och jag vacklar till och är nära att falla omkull. I nästa ögonblick är han över mig och knuffar mig rätt in i en arbetsbänk. Smärtan i bröstet förbyts i en lika intensiv ryggsmärta och jag skriker till, men han bryr sig inte. Istället tar han tag om mina axlar och slänger ner mig på golvet, sätter sig på mig och tar strypgrepp. Allt går så fort att jag inte riktigt hinner fatta vad som händer. Jag får inte luft och fäktar förtvivlat med armarna samtidigt som det börjar flimra framför mina ögon. Är det nu jag ska dö? Kapitel 1. Hur börjar en relation som senare visar sig vara destruktiv och livsfarlig? Jag och Alex, som vi kan kalla honom, träffades av en slump på en fest hemma i Älvdalen våren 2017. Jag var 17 och gick fordons- och transportprogrammet på gymnasiet. Trots att det var fest och trots att jag var där med mina vänner så kände jag mig väldigt låg. Festen var nämligen hemma hos min ex-pojkvän som hade gjort slut med mig bara någon månad tidigare. Han sa att han inte längre hade några känslor för mig. Men jag misstänkte att det egentligen bara var för att han skulle kunna festa som han ville med sina kompisar och slippa ha dåligt samvete inför mig. För att bedöva saknaden jag kände efter honom och som knappast blev mindre av att se honom, drack jag mig full den där kvällen. Jag hade druckit varenda helg sedan han gjorde slut och det var verkligen inget jag brukade göra. Jag drack vanligtvis mindre än många av mina kompisar. Men nu upptäckte jag att jag med alkohol i kroppen kunde stänga av mina känslor för exet som om jag tryckte på en knapp. Jag fattade såklart att det inte var en särskilt bra lösning. Det var framförallt inte en bra eller särskilt hållbar lösning i längden. Därför måste jag hitta ett annat sätt att slippa känna den där saknaden. Och det var så Alex kom in i bilden. Jag visste att han var kompis med mitt ex och lade märke till att han kollade på mig. Lite diskret men ändå tydligt. Men vid det laget var jag, och antagligen också han, för berusad för att kunna ha ett vettigt samtal. Så det blev inte av att vi pratade med varandra den kvällen. Men ett par dagar senare såg jag att jag hade fått ett meddelande från honom på Snapchat. Jag fattade med en gång att han måste ha frågat någon på festen vad jag hade för användarnamn. Hur som helst så började vi chatta och upptäckte att vi skulle på samma fest nästa helg. Och där blev det äntligen av att vi pratade på riktigt, om än inte så mycket. Det var nästan som att vi var lite blyga inför varandra. Men vad som sedan hände var att vi upptäckte att ingen av oss hade skjuts hem efter festen. Så vi fick övernatta där på en divansoffa i vardagsrummet. Vid det laget var jag återigen så berusad att jag inte brydde mig om.